så är du välkommen att lyssna till Karlskronas taltidning nummer 14 med utgivningsdag torsdagen den 12 september 2024. Den 12 september 1745 gick ostindiefararen Göteborg på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. Ostindiefararen Göteborg har en total längd på 58,5 meter och stormastens topp är 47 meter över vattenlinjen. 1986 så startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet. Och 1995 så påbörjades bygget av en replik på Ostindiefararen och den blev färdig 8 år senare. Men originalskeppet, det byggdes på varvet Terra Nova i Stockholm och sjösattes år 1738. Enligt författaren till boken om Göteborg, Björn Allander, så tog det på 1700-talet endast 1,5 år att bygga ett fartyg i denna storlek. Att ett fartyg som byggdes i huvudstaden fick namnet Göteborg berodde på att Svenska Ostindiska kompaniet hade sitt säte i Göteborg och att alla expeditioner startade och slutade i den västliga hamnstaden. Skeppet var på 340 läster, som är ett gammalt storleksmått för fartyg. Ja, det heter egentligen skeppsläst, vilket motsvarar en lastkapacitet av cirka 830 ton. Och vid Jungfruresan, som startade i januari 1739, så var Ostindiefararen Göteborg bestyckad med 30 kanoner och mönstrade en 144 man stark besättning. Fartyget kom att göra 3 resor till Kina, men år 1745 så förliste fartyget snöpligt under inseglingen till Göteborg. Efter en resa på 30 månader och med bara 900 meter kvar till ankarplatsen så rände hon den 12 september 1745 upp på det välkända grundet Hunnebådan. Hur detta kunde hända är ännu idag ett mysterium, men det finns gott om teorier. Fartyget blev stående på grundet och mycket av lasten, som bland annat bestod av te, porslin, kryddor och siden, kunde bärgas. Och under många år syntes vraket över vattenytan, men så småningom fanns bara rester kvar på botten. Det är alltså fortfarande oklart vad det var som orsakade grundstötningen. Och ett av skälen till det är bristen på samtida skriftliga källor. Göteborg hade en mycket erfaren lots ombord, en Kaspar Mattisson ifrån Brännö, och han hade 7,5 års erfarenhet som ordinarie lots. Och trots detta så grundstötte alltså Göteborg på undervattensklippan Hunnebådan. Den 9 december 1984 så dök 5 medlemmar från Marinarkeologiska sällskapet Göteborgs kretsen på vrakplatsen vid Hunnebådan. Man plockade upp totalt 38 bitar porslin. 3 delar var nästan oskadade och dessa hittades på den mjukare dybottnen. Alla fynd låg på bottnen. Ingen grävning eller blåsning förekom och de här fynden lämnades in till Göteborgs sjöfartsmuseum. 1986 så bildades stiftelsen Ostindiefararen Göteborg, vilket blev starten på en av Sveriges dittills mest omfattande marinarkeologiska undersökningar. Och syftet med utgrävningarna var bland annat att med vraket Göteborg som utgångspunkt sprida historisk kunskap om staden Göteborg och Svenska Ostindiska kompaniets betydelse under 1700-talet. Och den 11 juni 1995 så tog man det första steget i att bygga en replika För det var då fartyget kölsträcktes och det skedde på det nedlagda varvet Eriksberg på Göta Älvstranden i Göteborg. Och under ledning av ceremonimästaren Anders Westfeldt så placerades två silvermynt, ett från 1745 och ett från 1995 i laskarna på den 33 meter långa kölen. Och runt en kvarlämnad stapelbädd så bredde snart ett nytt varvsområde ut sig. Där anlades skeppshals, media, timmer, rigg och mastverkstad. Och det nya varvet på Eriksbergsområdet kom även detta att kallas Terra Nova. Ansträngningar gjordes under konstruktionen och byggnadstiden för att anpassa fartyget till moderna klassnings- och säkerhetskrav. Att bygga i samklang med dessa moderna krav utan att de ursprungliga tankarna från initiativtagarna förlorades visade sig bli en av projektets tuffaste utmaningar. Det nya fartyget uppfyller dagens höga krav på säkerhet, stabilitet och styrka. Sjösättningen ägde rum den 6 juni 2003 i närvaro av kung Carl den 16 Gustav. Skeppets högste beskyddare, drottning Silvia och prins Carl Philip samt ett stort pressuppbåd och tusentals åskådare. Och den 3 september 2004 så döptes skeppet av drottning Silvia, som är skeppets gudmor, vid en högtidlig ceremoni utanför Göteborgs operan. Och den första provseglingen ägde rum den 22 mars 2005. Och skeppet besökte 56 städer mellan åren 2005 och 2010. Idag är Ostindiefararen Göteborg ett historiskt besöksmål i Göteborg och ett skepp lastat med upplevelser. Här får besökaren ta del av allt från fängslande berättelser och kärdoftande skeppsbyggnadskonst till knopkurser och kulinariska fröjder i en tidstypisk 1700-talsmiljö. Och du kan läsa mer om det här på hemsidan som är www.goteborg.se och det stavas G-O-T-H-E-B-O-R-G. Ingrid Arensberg har gett ut en bok som heter Ostindiefararen Göteborg seglar igen. Projektet med att återskapa Ostindiefararen Göteborg började 1984 då dykare tog sig ner till det år 1745 sjunkna skeppet i Göteborgs inlopp. 1995 började man bygga och jungfrufärden ägde rum sommaren 2005. Att bygget av originalet endast tog 18 månader ger en bild av frihetstidens effektiva organisation. I boken beskrivs såväl den forna Ostindiehandeln som bygget av repliken. Den tryckta boken är rikt illustrerad. Den här talboken är på 10 timmar och 43 minuter med inläsare Philip Tyndale Bisco och heter Ostindiefararen Göteborg seglar igen. Sven Nordqvist och Mats Wahl har skrivit en ungdomsbok som heter Den långa resan. Det handlar om Anders, 14 år, som berättar här om hur han och kamraten Jonas smyger sig ombord på Ostindiefararen Göteborg som ska segla till Kanton i Kina. De upplever många äventyr på resan och får lära sig mycket om det hårda sjömanslivet. Boken avslutas med en fyllig faktadel om Ostindiska kompaniet, Kina, fartygen och livet ombord. Den här boken är på 3 timmar och 23 minuter med inläsare Örjan Blix och heter Den långa resan. Och i detta nummer så är det följande innehåll. Vi börjar med tankar på en skiva och därefter kommunala rutan. Och sedan får du veta mer om Elsa Andersson som var Sveriges första kvinnliga pilot och fallskärmshoppare. Det blir nytt från gator och torg och det senaste nytt från biblioteket. Jag som gör denna taltidning heter Katarina Möller och du når mig på 30 35 55 och min e-post är taltidningen@karlskrona.se. Du som väljer att ta emot Karlskronas taltidning digitalt i din dagstidningsspelare gör en insats för miljön. Jag ber att få önska trevlig läsning.